Ett poddtips från Podplay.
Hej, Hasse Aro här. Nu är min podd Fallen jag aldrig glömmer tillbaka med en ny säsong. Hör bland annat om pyromanen som skrämde slag på befolkningen i Tranås i över 20 år. Mordet på Segambino och många fler i podden Fallen jag aldrig glömmer.
Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. I en fridfull liten stad i South Carolina sken solen varmt över familjen Eastburns vackra hem. Katie, den ömsinta modern och hängivna hustrun, fyllde varje dag med glädje och omsorg för sina tre små barn. Men en mörk och ödesdiger natt bröts den stilla harmonin. En våldsam gärningsman tog sig in i hemmet och den fridfulla stämningen byttes ut mot skräck. Gärningsmannen tog tre oskyldiga människoliv. Och det skulle dröja år innan rättvisan segrade.
Investigators say the arrest of Army Sergeant Timothy Hinnis early this morning capped off one of the most intensive murder investigations in Cumberland County history.
Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. I maj år 1985 skriver Katie Eastburn en annons till sin lokala tidning. Hon är besluten att hitta ett nytt hem för Dixie, hennes älskade engelska setter. Katie och hennes man, Gary, en respektabel kapten i flygvapnet, leder ett kärleksfullt hem med deras tre döttrar. Men nu står de inför en stor förändring. Gary har accepterat en ny befattning i England och familjen ska flytta från North Carolina till England innan årets slut. Katie, som hyser en stark kärlek till Dixie, har sina farhågor. Hon vill inte utsätta Dixie för den stressande karantänprocessen som krävs för att introducera en hund till England. Hon tror fast att det skulle vara snällare, bättre för Dixie att bli omhändertagen av en kärleksfull familj hemma i North Carolina. I tidningen läser den 27-åriga militärofficeren Tim Hennis Katies annons. Han känner direkt att Dixie kan vara den rätta kamraten för honom. Hans fru Angela, som älskar hundar, stöder beslutet. Den 7 maj år 1985 kontaktar Tim Katie för att höra mer om Dixie och efter kontakten känner han sig redo att hoppa in i bilen för att korsa staden och möta sin nya vän. Så småningom, omgiven av den mjuka glansen från gatlyktorna, parkerar Tim sin bil nära Katies tegelhus vid ungefär 9 på kvällen. Han närmar sig huset, knackar försiktigt på dörren och möts snart av Katie, en kort, mörkhårig kvinna med ett vänligt ansikte. Katie släpper in Tim, presenterar honom för Dixie och informerar honom om att hennes döttrar just har lagt sig och att hennes man är borta på jobb. En omedelbar koppling slås mellan Tim och Dixie och inom kort överenskommer Tim och Katie om att Dixie ska övergå till hans ägarskap. Lyckligt leder Tim Dixie till sin vita Chevette och styr hemåt. 4 dagar senare, en tidig lördagsmorgon, försöker en oroad Gary Eastburn kontakta sin fru Katie. Hans arbete har hållit honom borta i flera dagar och han har inte hört av henne på nästan en vecka. Trots att han försöker om och om igen får han inget svar. En observant granne, Bob, lägger märke till något. 3 tidningar ligger orörda på uppfarten och Eastburns familjebil, en Toyota, står parkerad. Tydliga indikationer på att familjen borde vara hemma. Bobs oro växer och han bestämmer sig för att undersöka saken. Det är den 12 maj och grannen Bob knackar på dörren till Eastburns hus men mottar inget svar. Stående vid dörren fångar han ljudet av gråt inifrån. Ljudet från en bebis. Något verkar allvarligt fel. Med en tyngd i hjärtat tar han upp sin telefon och ringer polisen. En polispatrull anlände till platsen och möttes av en dyster tystnad. Men inne i det till synes fridfulla huset hittades Jana, en liten flicka på 22 månader. Hon låg där, övergiven, sargad av tårar i sin spjälsäng. Hon var i ett kritiskt tillstånd, uttorkad, nedsmutsad och sårig. Den erfarne mordutredaren Jack Watts tilldelades uppgiften att undersöka de märkliga omständigheterna. Jack stegade vidare in i huset tillsammans med sin kollega. De möttes av en chockerande och kvävande stank av död. Efter att ha upptäckt två barn och deras mamma Kathy brutalt mördade var Jack och hans kollega fyllda av både sorg och bestämdhet. Femåriga Kara, hoprullad och försiktigt inbäddad i en Star Wars-filt, hade fått sin existens brutalt avbruten av flera knivhugg i bröstet. Hennes lilla syster Erin, bara 3 år gammal, låg på en säng, också offer för flera knivhugg i bröstet och ryggen. I samma säng låg deras mamma Katie, naken från midjan och ner, skändad och knivhuggen 15 gånger. Misstanken om att hon också hade blivit våldtagen väckte en ytterligare våg av raseri och avsky. Poliserna stod ansikte mot ansikte med en fasansfull verklighet. En familj hade blivit avrättad och deras hem omvandlats till en brottsplats. Men i den mörka tunneln av chock och sorg fanns det ett ljus, en överlevande, lilla Jana, fortfarande vid liv, till skillnad från sina familjemedlemmar. Katies make Gary var omedveten om det hemska ödet. Han var långt borta i Alabama, omedveten om tragedin som väntade. När Jack kontaktade honom blev Gary chockad och rädd. Jack, med en professionell restriktivitet, undvek att ge för mycket information över telefon och uppmanade istället Gary att komma hem för att få mer information. Efter att ha förlorat all kontakt med sin familj och med sin oro växande åkte Gary hem omedelbart. Vid ankomst till polisstationen förhördes han och allt han kunde ge dem var en svag ledtråd att Katie hade sålt familjens hund Dixie till en främling. Medan Jack och hans team undersökte brottsplatsen vidare upptäckte de flera intressanta bevis. Blodfläckar indikerade att någon hade försökt rengöra brottsplatsen efter attacken. Därtill hittade de fingeravtryck och de kunde snart konstatera att föremål i hemmet saknades. Katies bankkort och ett kuvert med kontanter. Det hela pekade mot ett rånmord.
Podplay. Hej, jag heter Nemo Hedén och jag driver podden Nemo möter en vän. Varje måndag möter jag Sveriges mest kända profiler.
Alltså de kan citera saker som jag inte ens känner igen längre. Jag kan inte de där citaten, men de kan de utan till.
Sveriges bästa gästlista.
Nej, det är absolut inte kul. Och det är också en sån grej som, snälla, låt mig slippa nu. Jag vill inte.
Sveriges främsta kändisar.
Nu ska inte ens ett skämt, hörrni, utan mer så här, bara ta upp en anekdot eller någonting jag tänkt på och så bara prata om det och så märker jag att så här, folk skrattar och spinner vidare på det. Fan, det här kan man ju göra någonting.
Och jag får dem att berätta sakerna som de aldrig har berättat tidigare.
Förstå att hitta på en sån sak för att få en reaktion av människor. Folk tittar på det, folk pratar om dig.
Och då vet de hade skrivit om mig överallt. Och det var liksom dålig stämning i familjen och jag mådde så jävla dåligt. Och jag tror att mamma till och med ringde mig och bara sa så här: du får fan med byta efternamn.
Alex Schulman, Johanna Nordström, Joakim Lundell, Robert Gustafsson, Carolina Gynning och många fler i Nemo möter en vän 2.0. Nytt avsnitt varje måndag. finns där poddar finns.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah!
Podplay, en del av Power Media. En viktig ledtråd kom från Patrick, en vaktmästare i området, som hade sett en vit man lämna Katys bostad med en sopsäck innan han körde iväg i en vit Chevette. Med hjälp av Patrick kunde polisen fastställa en fantombild av mannen. Tim och hans fru Angie sitter och äter lunch när nyhetssändningen drar igång. Den fångar deras uppmärksamhet direkt. I sändningen framkommer att polisen söker efter en vit man som kört en vit Chevette och som hade plockat upp en engelsätter från adressen 367 Summerhill Road. Angie blir mycket förvånad och chockad. Kvinnan som det berättades om på nyheterna, Katie, som mördats i sitt hem. Det var samma person som Tim besökte den där kvällen för bara några dagar sedan. Fantombilden liknade dessutom Tim. Angie och Tim bestämmer sig för att åka till polisstationen tillsammans. När Tim kliver in på stationen uppmärksammar detektiven Jack att Tim är mycket lik skissen som Patrick hjälpt dem att ta fram. Han bestämmer sig för att ta in Tim för ett förhör. Även om DNA fortfarande var några år ifrån att användas i brottsutredningar begärde polisen hår, blod och spermaprover från Tim. Det senare eftersom att Katie Eastburn hade blivit våldtagen kort före sin död. Tim lämnar medvilligt saliv och blodprover och säger sig inte ha något att dölja. Tim berättar att han hämtade upp Dixie på tisdagen, den 7 maj, men att han inte hade sett Katie därefter. Jack påstår dock att han blev uppringd av Katie på torsdagskvällen, 2 dagar senare, då hon ville höra hur Dixie mådde i sitt nya hem. Men mer än så hade Tim inte att berätta. Tim får åka hem, men samma kväll knackar polisen på hemma hos honom. De har en arresteringsorder i handen och Tim måste följa med till stationen igen. Senare häktas han misstänkt för morden på Katie och hennes 2 döttrar och han åtalas för 3 mord och 1 våldtäkt. Samtidigt har vaktmästaren Patrick en bildmapp framför sig. Den innehåller bilder på snarlika män, alla vita med mustasch. Patrick pekar ut bilden på Tim och säger att det var mannen han såg den där torsdagsnatten. Han är säker på sin sak. Vittnesmål kommer in från Tims grannar. De berättar att de sett honom bränna föremål i en stor tunna i trädgården i närtid till morden. Något de aldrig har sett honom göra tidigare. Dessutom berättar ett vittne från den lokala kemtvätten att Tim lämnade in sin jacka för kemtvätt efter morden. Tim står nu anklagad för våldtäkt och 3 mord. Men han hävdar att han är helt oskyldig. Han ber utredarna att testa de prover, blodprov och salivprover som de har tagit för att bevisa hans oskuld. Ja, på 1980-talet hade kriminaltekniken ännu inte utvecklats till dagens nivå. Att utvinna DNA-prover och så vidare var inte lika tillförlitligt då som nu. Men man gör ändå ett försök. Man har alltså flera fynd från huset, dels blodspår, hår, fingeravtryck och sperma som hittades i Katies vagina. Man testar blodet som hittades i hemmet, men resultatet kom tillbaka som ofullständigt och gav ingen klar slutsats. Fingeravtrycken och håret som hittades i bostaden konstaterar man stämmer inte överens med Tims DNA eller fingeravtryck. Så det finns inga tekniska bevis mot Tim. Det enda som egentligen finns är ett par vittnen och indicier. Utöver det hade Katies bankkort stulits i samband med morden och kortet hade efter hennes död använts för uttag av kontanter. En kvinna som använde bankomaten några dagar efter morden var säker på att hon sett Tim, klädd i kamouflagebyxor, använda Katies kort. Mm, vi går vidare. Indicierna anses ändå vara tillräckliga för att gå till rättegång. Tim står åtalad för 3 mord och en våldtäkt. Vid rättegången, som hölls nästan ett år efter morden, visade åklagaren en 90 minuter lång presentation med bilder från brottsplatsen och obduktionsfotografier för juryn. Efter 12 timmars överläggning gav juryn den 4 juli 1986 en fällande dom. Tim dömdes till döden. Men det är många som ifrågasätter om det verkligen stämmer. I Katies och Garys hem hittades stora mängder fingeravtryck från en okänd person. Fingeravtryck som inte matchade Tims. Utöver det fanns också okänt hår som inte heller matchade. Utanför bostaden fann utredarna skoavtryck som var 3 storlekar mindre än Tims fötter. Tims försvarsadvokater överklagar domen, men det tar tid. Den 8 juli, 4 dagar efter domen, får Tim ett brev skickat till sig i häktet. I brevet stod det så här: "Kära herr Hennis, jag är den skyldige. Jag mördade Eastburns. Ledsen att du tar straffet. Jag kommer att vara på säkert avstånd från North Carolina när du läser detta. Tack, Mr. X." Mr. X identitet fastställdes aldrig, så man vet inte vem som skickade brevet. Tim hade nu suttit i väntan på sitt dödsstraff i över 2 års tid. Under den långa väntan hade hans försvarsadvokater arbetat intensivt för att få den fällande domen upphävd. Efter långa rättsprocesser och ett gediget arbete från försvaret blev det klart att Tims tidigare dom upphävdes. En ny rättegång inleddes den 27 februari år 1989. En nyckelroll i den första rättegången hade spelats av vittnet Patrick Cohn. Patrick hade sett Tim lämna Katies hem under mordnatten, men hans pålitlighet ifrågasattes av försvaret på grund av hans kriminella förflutna. För att undersöka detta närmare grävde försvaret djupare i Patricks vittnesmål. Det visade sig att Patrick hade beskrivit vädret för mordnatten som stjärnklart. Men en meteorolog som kallades in förklarade att det i själva verket varit en mörk och molnig natt. Under den nya rättegången framträdde nya vittnen som inte hade hörts tidigare. En kvinna som arbetade som postutdelare berättade att hon hade sett en vit man vid Katies och Garys hus runt 3 under mordnatten. Mannen hade kört en vit bil och liknade en tonåring. Försvaret argumenterade att det möjligtvis var denna tonårspojke som Patrick hade sett, inte Tim. Försvaret lade också fram en rad bevis som tydde på att Tim inte kunde vara ansvarig för morden. Man betonade bristerna i den tidigare utredningen där blod, fingeravtryck och hår inte hade matchat med Tims DNA. Försvaret hävdade starkt att det fanns en mördare som ännu var på fri fot. Tim hade förberett sig noga för denna rättegång under de 2 åren han väntat på sin chans att visa sin oskuld. I rättssalen svarade han skarpt på åklagarens frågor och han var redo att försvara sig. Efter en ny överläggning kom beskedet. Tim friades på samtliga åtalspunkter och var inte längre dömd till döden. Han kunde återvända till samhället som en fri man. Som en tidigare militärtjänsteman återgick han nu till sina uppdrag och belönades med medaljer och efterskottslöner som en del av kompensationen för de förlorade åren. Så vad hände sen? Jo, låt mig berätta om Scott Wisnant och hans viktiga roll i detta komplexa fall. Scott var journalisten som hade bevakat rättegången och senare kom att skriva en bok om fallet. Han blev en central figur i att återuppväcka utredningen. Året var 2005 och det hade alltså gått 20 långa år sedan de tragiska händelserna i North Carolina. Scott var en hängiven journalist som bevakade rättegången om Eastburn-familjen från första parkett. Han hade spenderat otaliga timmar i rättssalen, noga dokumenterat vittnesmål, bevis och alla små detaljer som kunde kasta ljus över sanningen. Och med sin ovärderliga kunskap om fallet och dess tekniska aspekter blev Scott något av en kändis i kriminalkretsarna. Hans bok om fallet hade väckt uppmärksamhet och användes nu som utbildningsmaterial för brottsanalytiker och mordutredare. Den där dagen, den 12 maj år 2005, var Scott inbjuden att hålla ett seminarium för en grupp mordutredare. Denna dag skulle han fungera som deras lärare och gå igenom de tekniker och metoder som hade använts under rättegången. Och efter avslutad föreläsning kom mordutredaren Larry Trotter fram till Scott med en fråga. Han frågar om Scott tror att fallet någonsin kommer att bli löst helt och hållet. Och Scott svarade eftertänksamt. Han sa att det fanns ytterligare saker att titta på, nya tekniker och metoder som kanske inte hade använts tidigare. En av dessa nya tekniker var en mer avancerad DNA-analys. Scott påminner Larry om att det hade hittats sperma i Katies vagina efter hennes död. Och dessa prov hade aldrig tidigare genomgått den avancerade DNA-analysen som nu var tillgänglig år 2005. Larry, fast besluten att få svar, bad Scott om att hjälpa att undersöka om spermaproverna fanns kvar och om det var möjligt att skicka dem för DNA-analys. Vi går vidare. Scott gick med på att hjälpa till att besöka Cumberland Countys sheriffkontor tillsammans med Larry för att undersöka om provet fanns kvar. Spänningen var olidlig när de letade efter spermaproverna. Skulle det finnas tillräckligt med bevis för att ge svar på frågan om vem den verkliga gärningspersonen var? Och där, i en avskild förvaringslåda, fanns det kvar. Spermaproverna som hade varit förseglade i över 2 decennier. Scott och Larry såg detta som ett tecken. Som om fallet krävde att sanningen skulle komma fram till sist. Spermaproverna skickades för DNA-analys och svaret var chockerande. Det DNA som hade hittats inuti Katie matchade med Tims DNA. Nu hade de inte bara indicier och vittnesmål utan också tekniska bevis som pekade på Tim som den skyldige. Gary, som alltid hade varit övertygad om Tims skuld, fick nu det efterlängtade samtalet om att det fanns en match. Trots att det hade gått så många år sedan rättegången och frikännandet kunde inte Larry släppa fallet. Dessa nya bevis gjorde att allting kastades om och att Tims oskuld nu ifrågasattes igen. Men det fanns ett problem. Lagar och regler som stod i vägen för en ny prövning. För att kunna ställas inför rätta på nytt blev Tim så kallad återaktiverad inom militären. Detta var ett komplicerat steg eftersom den federala regeringen ansågs vara en självständig myndighet som skilde sig från staternas befogenhet. Så Tim skulle nu ställas inför krigsrätt. En rättslig process som används inom den amerikanska militären för att åtala medlemmar av militären för brott. Detta var en ovanlig situation då Tim hade blivit frikänd i en civil rättegång för morden på Eastburn-familjen. Men genom doktrinen om dubbel suveränitet hade man nu valt att åtala honom igen, denna gång genom krigsrätt. En krigsrätt är en formell militärdomstol som består av en domare, en åklagare och en jurypanel som består av andra personer inom militären. Domaren är en erfaren militärjurist, oftast officer, som presiderar över rättegången och leder juryn. Åklagaren är en militärjurist som representerar staten och har ansvaret för att bevisa att den åtalade är skyldig till det brott som han eller hon åtalas för. Försvarsadvokaten är också en militärjurist och är ansvarig för att försvara den åtalade. Tim var nu 49 år gammal. Han hade sedan tidigare gått i pension från militären. Och han skulle nu åtalas på nytt, men denna gång i en krigsrätt, eftersom att han hade återaktiverats inom militären för att just kunna ställa sig inför rätta igen. Året var 2006 och förhandlingarna mot Tim drog igång. Från första början hävdade han att han bara hade hämtat upp hunden Dixie hemma hos Katie och att han inte hade träffat henne efter det. Han nekade bestämt till brotten och framhärdade sin oskuld. Men senare ändrade han sin historia för att förklara det DNA-bevis som hittats. Spermat som påträffas i Katies vagina. Tim påstod då att han faktiskt hade haft en sexuell relation med Katie och att det hela hade varit ömsesidigt och inte involverat någon våldtäkt. Under förhandlingarna närvarade Jana, som en gång var en liten bebis när hon hittades som den enda överlevande på brottsplatsen. Nu, en vuxen kvinna, bar hon på en tung börda av skuld eftersom att hon inte hade några minnen av sina syskon eller sin mamma. Att vara det enda överlevande vittnet av en så fruktansvärd tragedi hade format hennes liv på ett djupt sätt. Efter långa timmar av överläggningar nådde juryn en enhällig dom den 8 april. Skyldig. Tim dömdes nu återigen till dödsstraff. Tim fick en kort stund på sig att träffa sin familj och sina advokater efter att domen hade avkunnats. Därefter fördes han till Fort Leavenworth i Kansas, en militärinstallation som också fungerar som ett fullständigt fängelse för militärpersonal som har dömts till fängelsestraff. Där, bakom murarna, satt Tim nu i väntan på sin död. Tim är den enda personen som har blivit prövad för livstidsfängelse 3 gånger efter att ha fått både oskyldig och skyldig dom. Chansen är liten att han kommer att avrättas eftersom presidenten måste godkänna avrättningen för militärdomstolar. Och det är något som inte har hänt sedan år 1961, då en amerikansk soldat vid namn John Bennett avrättades genom hängning. Han hade blivit funnen skyldig till våldtäkt och försök till mord genom att dränka en 11-årig flicka i december 1954. Så sannolikt kommer inte Tim att avrättas. Du har lyssnat på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Om du vill komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till jaktenpamordaren@springkorn.se. Tack för att du har lyssnat.
Podplay, en del av